Ja, alla som kan stå upp, som fortfarande har krafter att stå upp, kan ju göra det nu när vi läser de heliga orden. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen, och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna, som det namn han har fått i arv är för mer än deras. Amen. Herre, öppna vårt hjärta för ditt ord, och ditt ord för vårt hjärta. Amen. Varsågod, sitt. Jag är så glad det kom över mig när vi samlades några minuter här innan gudstjänsten och bad. Jag är så glad för att jag fortfarande tycker att det är roligt att gå till en gudstjänst. Ja, jag är så tacksam över att tillhöra dem som med glädje går upp till Guds hus. Det är ju inte alltid så. Men jag gladdes när man sa till mig, vi ska gå till Herrens hus, och står det. Jag är så glad att det fortfarande är så i mitt liv. Det är inte så givet för en gammal predikant att det är så. Men ibland är det så för mig, och jag är så glad för det. Jag är glad att vara i Nybro också. Nybro, denna vidunderliga plats. Ja, du log när jag sa det. Du kom och mötte mig vid tåget, Sivert. Du tyckte inte det var något särskilt med Nybro. Det ska jag säga, det är det. Ja, sen är det gott att se goda kollegor här och er alla. Det som har levt i mitt hjärta den här sommaren, måste jag nog säga, det är med anledning av att min fru Sonja och jag åkte till Dalarna den första veckan i juli till Nås. Har ni varit i Nås? Där Britta Hermansson är född. Ja, i Nås i Västerdalarna, och såg Ingmars spelen. Och nu är det en del som nickar. Och då vet de som nickar att det är ju ett bygdespel som grundar sig på Selma Lagerlöfs berättelse om en del religiösa fantaster som åkte från Nås till Jerusalem. För de trodde att Jesus skulle uppenbara sig där på Oljeberget 1897. Och det är klart att man ville vara med om det, då reste man gärna från Nås. Till och med från Nås reste man. Det är ett spel med många bottnar. Och det händer ju ute där, en del kanske av er har sett detta bygdespel. Det är ju ute på ett tun, så att säga. Så där är en mangårdsbyggnad, och där är lador och där är hästar, levande hästar och kor. Och man sitter alltså ute och ser på det här. Och det är professionella skådespelare och bygdens folk som spelar det här. Den som har fått igång den här religiösa rörelsen, det är ju Helgum. Och Helgum, han är ifrån Bohuslän, ifrån Grundsund egentligen. Han hette ju inte Helgum där i Grundsund, han hette något annat. Han hette, förnamn minns jag inte, han hette Larsson i alla fall till efternamn. Och han hade släkt i Amerika, i Chicago. Och han hade rest till Chicago för att vara med om en väckelse där i Chicago. Och det var verkligen en väldigt het, karismatisk väckelse som var där. Och då var det en dam där som hade fått för sig detta. Gud hade hört, eller hon hade hört att Gud sa till henne, res till Jerusalem. Och helgum smittade så att säga av denna överandliga signal och kommer hem till Nås. Ja, han var inte hemma där, men han hade sin fru där. Kommer till Nås och börjar predika där i Nås. Och så får med sig en hel grupp av människor som packar ihop 37 stycken familjer med barn och en del redskap med sig, så åker de. Ni ska tänka 1897 hur de tog sig ner till Jerusalem. En fantastisk färd. Helgum hade hört Gud tala. Det är precis som det som du läste om idag ifrån Samuelsboken. Där Gud talade, men de förstod inte att det var han. Nu är det ett omvänt perspektiv här. Man trodde att Gud talade, men det gjorde han inte. Och det är det som är budskapet idag. Hur talar Gud? Och hur verkar han när det är tyst? För det är som du läste där, att Herrens ord var inte vanligt på den tiden. Och profetsyner, de var sällsynta. Men Gud talade, fast det var tyst. Ja. I den första veckan i juli också så läste jag i tidningen Dagen en intervju med en människa som hade varit högt uppe i hierarkin i Livets ord. Och innan jag fortsätter den här berättelsen och intervjun så vill jag gärna säga att jag har ingenting odelat med Livets ord. Många goda vänner som finns där. Så det är ingen polemik mot Livets ord. Jag vill säga detta väldigt, väldigt tydligt. Så är det. Men jag vill peka på något i det här sammanhanget. Som händer inte bara där, utan bland oss överallt. I den här intervjun så handlar det alltså om en man som var högt upp. Han var redaktör för Världen idag, alltså deras tidning. Och han var också kanske ansvarig utgivare för deras magasin också. Så han var högt upp alltså i ledningen för Livets ord. Han har hoppat av nu. Han har skrivit någonting om det också som jag inte kommer att läsa. Men han berättar då om Livets ords ledare som också hoppade av ju. Och som konverterade till katolicismen. Han berättar om honom så här. Gud pratade med honom och han pratade med församlingen. Och församlingen gjorde vad han sa. Det här är grannlaga. Det som hände i Dalarna då, slutet av 1800-talet, det hände också på västkusten. Det hände med mycket nära bekanta till mig. Pelle och Ronald Ludvigsson kan du kontakta när du kommer till Fiskebäck och till Fote, där den inne bor nu. Deras mormor var med och samlade ihop en grupp som just då, 1897, på påskdagen trodde att Jesus skulle komma för att de hade hört Gud tala. Detta är lite tragikomiskt. De var inspirerade av han som blev alliansmissionens föreståndare, nämligen Fredrik Fransson. Fredrik Fransson som hade skrivit en bok som heter Himlauret och som några av er har läst. Och den handlar om att Jesus skulle komma 1897. Det gjorde han som bekant inte. Inte i alla fall på det sättet som Fredrik Fransson trodde. Alltså det finns människor som tror sig ha hört Gud tala, fast det är ju inte han som talar. Det är något annat. Jag kommer in i slutet av predikan här om hur jag tror att Gud talar. Men först denna inledning. I det här tillfället i Fiskebäck då, som ligger i Västra Frölunda i Göteborg, där var alltså Pelles mormor och Ronalds mormor och en grupp samlade och de hade klätt sig i vita kläder. Och nu skulle Jesus komma och han skulle komma ungefär klockan 12 på natten. Och detta är alltså, det hände på flera ställen i Sverige. Så de här människorna från Nås var inte ensamma i denna religiösa fanatism som det handlar om. När klockan var kanske närmare 12:30 då, det hade gått över gränsen, då säger Pelle och Ronalds mormor så här, och nu ska jag tala lite dialekt. Är det någon som har något emot om jag går och sätter på en körle kaffe medan vi väntar? Räcker det att vara ärlig? Är det kristendomens största dygd? Nej, det är det inte. Jag har mött flera kommunister i Ryssland som har varit ärliga och trott på att de var rätt. Men det räcker inte att vara ärlig, utan det är andra saker som gör en riktig inriktning på vårt liv. Alltså vad jag vill säga med detta är, nu har jag varit pastor så länge och nu är jag pensionerad sedan många år. Och det gör att jag är mera frimodig än jag någonsin har varit. För jag ska snart dö. Eller kanske Jesus kommer innan, jag hoppas det. Men jag har så pass frimodigt att säga nu att jag har träffat en del människor som tror sig ha hört Gud tala. Och jag vet direkt att det är inte Gud som har talat. Alltså en slags andlig svansföring som inte har med den ödmjukhet som jag sjöng om Jesus. Utan det är något helt annat som ligger bakom. Jag tror nämligen inte på människor, eller för övrigt är väldigt försiktig under alla dessa år när de kommer och säger till mig, Jan, Gud har sagt till mig, då är det någonting som händer här. Därför att jag är inte alls säker på att Gud har sagt just detta till dem. Det finns så många röster inom oss. Det finns så många röster och så mycket gott inom oss som också har sin röst som inte nödvändigtvis har med Gud att göra. Gud har sagt till mig. Låt mig ta två exempel. En man berättade för mig att Gud har sagt till mig att jag ska skilja mig från min fru. Jaha. Ja, jag ska gifta om mig, sa han, med en annan. Hon är 20 år yngre. Och nu skrattar ni åt detta. Och det är på sin plats samtidigt som det är ju väldigt tragiskt. Trodde han verkligen att Gud hade sagt till honom? Kunde han inte skilja på denna röst som var erotisk och inte hade med kärlek att göra? Gud har sagt till mig. Läste någonstans i en biografi över Levi Petrus. En människa stod upp och sa, så säger Herren, och Petrus ropade, det gör han inte alls. Jag talade med igår om det läge som vi är i Sverige nu, där vi har blivit så försiktiga så att vi vågar inte tro på det vi innerst inne tror. Vi vågar inte sätta ner foten. Och då menar jag med inte att sätta ner foten i någon slags högmod och självsäkerhet. Utan bara det som Paulus säger, också jag har Guds ande. Också jag har Guds ande. Det andra exempel, och det är så tragiskt, det hände med en mycket god vän till mig. Bengt. Bengt och Inger. Hemma på Hönö. Inger fick cancer. De gjorde dessa fromma människor. Inger var ju en härlig människa, sångledare, och satsade sitt liv i församlingen. En underbar ungdomsledare, ja, Inger. Hon fick cancer. De gjorde dessa fromma så som man kanske bör göra, men som vi kanske sällan gör. De gick till församlingens äldste, ja, det vill säga till en del människor i styrelsen som de hade förtroende till. Och så bad de att få bli smorda med olja och förbön. Och det hände. Och en av mina goda vänner berättade att Bengt ringde till honom och sa att vi har sett en annons i Citykyrkan i Stockholm. Så är det en evangelist som har helbrägdagörelsens gåva. Och är det fel? Är det tecken på otro om vi nu också reser dit? Nej, det är det inte alls, sa min gode vän. Det är det inte alls. Åk, gör allt. Låt alla be för er. Så det gick dit upp. Och det märkliga berättar Bengt för mig. Vi satt till 3:30 på morgonen, en hel kväll och en hel natt. Det märkliga var, sa han, vi hörde Guds röst. Vi hörde Guds röst genom evangelisten. Som sedan kom ner till också efter predikan och pratade med oss och sa, Inger, du är frisk. Inger, du är frisk. Så säger Herren, Inger, du är frisk. Vi ringde hem, berättar Bengt. Vi ringde hem till våra föräldrar och sa, Inger har blivit frisk. Vi har hört Guds röst. Inger har blivit frisk. Vi åkte hem, sa han, vi har aldrig varit så lyckliga. Efter 4 månader så dog Inger. Vi hörde så tydligt Guds röst. Var det Gud som hade talat? Nej. Det var den goda viljan. Det var kärleken som talade, men som var fel. Så känsligt är det. Det är inte alltid så, och därför vill jag resa ett varnande finger. Ta inte allt för givet när du hör någon säga, Gud har sagt till mig. Jag tvivlar inte på att Gud kan tala direkt till oss. Det gör jag inte alls. Men jag är försiktig med dessa som kommer och säger, Gud har sagt till mig. För enligt skrifterna så är det inte så att man bara tar det för givet, utan man prövar Guds vilja och hans röst. Man prövar den med andra. Gud har sagt till mig, berättar man ifrån urkyrkan, att fanatiker kom och ville predika Herrens ord. Gud har sagt till mig att jag ska dit. Då väntar vi, sa man i församlingen, så ska vi höra vad han säger till oss. Just det. Då ska vi höra vad han säger till oss. För det är ett konsensus. Så. Men vår själ är så sammansatt så att det är en så stor komplexitet över livet så vi kan inte bli, vi ska inte bli så säkra. I synnerhet inte när det gäller Gud, Jesus och den helige ande. Jag ska läsa en text nu ifrån... Jag tar av mig klockan så att ni tror att jag har den under kontroll, va? Men jag ska inte predika längre än till 12:00. Jag ska läsa en text ifrån Matteus. Och där står det så här. En kananeisk kvinna från trakten mötte Jesus och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Han gav henne inget svar. Va? Gud var tyst. Säg åt henne att hon ger sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: jag har inte blivit sänd till andra än till de förlorade fåren av Israels folk. Han var alltså tyst mot en del och öppen för andra. Hon föll ned och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smulor som faller från deras herras bord. Då sa Jesus till henne: kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Det är en märklig berättelse. Det står ju här att hennes tro var så stark. Men ändå var Jesus tyst. Så när Jesus är tyst och inte svara på våra böner, så beror det inte på vår tro. Och när han inte helar, beror det inte på vår tro. Så tror jag att det är. En judisk rabbin talar om att det finns tider som tiger och tider som talar. Visst är det så i vårt liv. Frank Mang sa så här: det är så tyst. Det är så tyst. Det sjunger inte i själen. Och så gick det en tid och så sa han: oj, nu sjunger det i själen igen. Ja, visst är det så. Visst är det så för oss att vi i vissa sånger kan ge hela vår känsla över närvaron av Gud i vårt liv. Och salighet och gåtfullhet. Ja, så är det ibland som om de sångerna, de säger nej. Så här är det inte. Det är inte så nu. Det finns tider som tiger och tider som talar. Du läste om att det var Herrens ord var sällsamt och profetsyner var sällsynta. Det tog 450 år. Det var en period av 450 år som det var tyst ifrån Gud. Och efter 450 år ungefär så var det en tonåring i Israel som för första gången på 450 år hörde Guds röst. Det var Maria. Det var en ängel som uppenbarade sig och undrade på att den lilla människan blev rädd. Men ängeln sa: var inte rädd, Maria. Var inte rädd. Tog alltså 450 år innan man hörde rösten av en som ropar i öknen: bered väg för Herren. Det var tyst under 70 år i Ryssland. Därför att det inte fick predikas Guds ord. Det var tyst. Och så öppnades Berlinmuren 1987 i november. Och så brakade det loss. Tider som tiger och tider som talar. Jag var ju med Bertil Paulsson under många år. Jag bad honom berätta: hur var det på 50-talet? Ja, sa han, det var tider som talade. Nu är det inte så. Nej. Nu är det inte så. Tider som tiger och tider som talar. Säger det. Hur talar då Gud? Hur går det till? Hur kan jag veta att Gud talar? Jag har några antydningar, några svar. Och så får du pröva dessa. Ja, det här delar jag med dig. För det första tror jag att vi förstår inte att det är Gud som har talat förrän efteråt. Ja, så var det i den berättelsen du läste. De begrep inte att det var Gud. Varken en tränad präst eller en ny novis förstod att det var Gud, trodde att det var andra. Men senare så förstod de det. Inte förrän efteråt. När den stora, enligt många, katastrofen hade inträffat, när Jesus blev mördad på ett kors, ett politiskt och religiöst mord, och de som hade satsat sitt liv på denne man för en ny politisk ordning i Israel, nu var det slut. Och undra på detta trauma, denna stigmatisering som gick in djupt i själen på dem. Och så är två av dem på väg till Emmaus. Uppenbarligen en främling där som går bredvid och pratar med dem. Intervjuar dem. Vad är det? Vad är det med er? Ja. Har du inte hört vad som har hänt? Så berättar de. Så småningom tar han över. Så går han igenom Mose, alla profeterna, vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Det måste ha tagit flera timmar. Vilket bibelstudium. Och så sitter de och äter kvällsmat tillsammans, och så tar han brödet och så visar dem. Så ser de hålet. Det var Jesus som talade med oss. Det var Gud som talade med oss när vi inte begrep. Så var han försvunnen. Ibland är det så i livet. Vi förstår inte att det är Gud som har talat till oss förrän efteråt. Det var Herren. Det var ju Herren. Och detta underbara minne, detta underbara som inträffar som en angelägenhet av ett andligt slag i våra sinnen, som kan så att säga framkalla en närvaro trots att det hänt tidigare. Så är Guds närvaro och Guds tilltal redan där, trots att det har hänt tidigare. Det är ju märkligt. Och därför, jag vet inte om jag talade här när evangelistkvarten var det här, men det slår mig nu. Det slår mig nu. Det slår mig dessa märkliga ord Jesus säger den sista måltiden. Gör det här till minne av mig, säger han. Kom ihåg att jag har gjort det här. Just för detta minne skapar närvaron vi åt tillsammans med Jesus. Och det var det precis som han var där. Och det är ju det som är själva poängen med att vi samlas här idag. När vi sjunger sångerna. Dessa ibland kollektiva minnen. Eller personliga minnen. Som erinrar mig om Guds närvaro. Och det är det precis som han är där igen. Och det är klart att han är. Man förstår det inte förrän efteråt. Ha inte så brått. Det är bara djävulen som har brått, säger Ylva Äggehorn. Det är bara djävulen som har brått. Ty han vet att hans tid är kort. Gud har aldrig brått. Sen har jag förstått, och det tror jag därför som jag kan säga, jag blir väldigt personlig nu. Jag blir väldigt nära på privat, men Karl-Olof Hulp och jag ska åka hälsa på vår förre missionsförståndare i Missionsförbundet, Walter Persson, han bor i Halmstad. Vi ska göra det på tisdag. Ja. Ska jag hälsa? Ja. Han kom in som Karlsson i Hemsöborna i Älvängen i vårt hem. Han bara öppnade dörren och gick rakt in utan att ringa, och så sa han, hallå, sa han. Han var predikare i vår kyrka. Hallå, sa han. Jan Eriksson, sa han. Visst var det Guds ledning att du kom till Ryssland? Ja, det har jag förstått senare. Att det är det. Och det var inte det att jag skulle komma dit och lära ryssarna någonting. Det var det att jag behövde komma dit för att lära någonting. Av Guds märkliga gärningar. Av Guds märkliga gärningar. Och det har jag förstått, att det är under svårigheter som Gud talar. Det är lidandet som Gud talar. En pingstpastor som jag kom väldigt nära i Ukraina. Han hade suttit i 10 år i fängslad därför att han har gett en överrock till en fattig människa i Estland under sovjettiden. Han satt 10 år. Och då sa han så här, Jan Eriksson, det skulle vara bra för varje kristen, sa han, att sitta fängslad åtminstone 1 år. Och jag begriper ju inte vad han säger. Men han har någonting att säga. Paulus är glad när han sitter i fängelset. För Guds ord bär inte bojor, säger han. Man lär sig någonting i lidandet, i det meningslösa. Därför inte får det gå ihop. Det är Gud som närmast. Här i januari också, men nu är jag snart klar. 5 minuter kvar. Januari så fick jag en märklig kallelse som jag svarade ja till. Det var ett teatersällskap som inbjöd mig att träffa en teatergrupp, en skådespelargrupp som skulle sätta upp Brott och straff av Fjodor Dostojevskij här i höst. Och de ville att jag skulle komma och berätta lite grann om den boken, vilket jag gjorde, hade en fantastisk stund tillsammans med dem. De sprang inte ben av sig kyrkan, så att säga, va? Men de var ju inne, så att säga, på det existentiella. De var nära Guds rike, och kanske flera stycken av dem var inne i Guds rike. Vad vet jag om det? När han som ledde teatergruppen här skulle skjutsa mig till hotellet jag skulle bo, och det var 3:15 dit, så var i bilen där, så sa jag, hur kom, vi hade ju träffats en gång tidigare av en anledning som jag inte behöver ingå. Så sa han, ja, hur kom vi att träffa varandra, frågade jag. Ja, det var ju så, sa han, det var ju så, ja. Ja, och så var, är det så här, sa han, att jag blev ju sjuk. Var nere i Trelleborg, och min fru och jag blev sjuk. Och jag blev så sjuk så att de sövde ner mig, hur det nu är till vet jag inte. Men jag var alltså inte med medvetande på 3 veckor. Och då var jag, sa han, nere i källaren. Då var jag nere i ett mörker, i en mörk källare hela tiden. Och jag förstod att jag skulle dö. Och det ville jag inte, sa han. Så jag ville kämpa. Och jag tänkte, finns det ingen som kan hjälpa mig i det här sammanhanget? Och så rätt vad det var, sa han, så ser jag det borta i högerhörnet där borta, sa han. I mörkret så såg jag en liten figur på 10 cm ungefär. En liten figur som det var ett ljus omkring. Och jag tänkte, vad är detta? Och så kom jag lite närmare. Jag ville att han skulle komma närmare, sa han. För kanske det var min hjälp. Och så kom han närmare, lite närmare. Och så såg jag att det var Jesus. Jesus Kristus på korset. Den lidande Kristus. Och då tänkte jag, jag kommer inte att dö. Och så slutade berättelsen där. Det är alltså i lidandet, och detta är ju bara ett litet exempel på lidande som händer över hela världen. Som händer i Syrien. Som händer i Afrika. I Asien. I Sverige. Vi tror att Gud är så frånvarande. Men det märkliga är, som en som jag citerade igår, han ropar: vem är du som uppfyller hela världen med din frånvaro? Alltså själva frånvaron, så att säga, aktualiserade. Vem är det som jag saknar så fruktansvärt mycket? Det är Gud. Vem är det som vi saknar i vårt land? Det är Gud. Det är Jesus. Men Jesus från Nazaret går här än. Ensam i gången tid. Läker från synd och skam. Himmelriket är nära. Ja. Förra veckan sa Gud till mig: nu ska ni vara på er vakt. Men det var så. Då satt jag med den här boken. Så läste jag. Och plötsligt så flammade ordet till det som jag läst 1000 gånger. Så var det ett ord riktat direkt till mig. Då kunde jag säga: Jesus sa till mig. Det var den här boken som Jesus gick igenom från början till slut med lärjungarna. Där de inte visste vem det var. Är Gud tyst i ditt liv? Öppna den gamla boken igen. Och hör att Gud talar. Du behöver inte skryta med det. Du behöver inte visa att du är en andlig människa därför att du säger. Eller att du tror att Gud har talat till dig. Håll det för dig själv. Men öppna den gamla boken igen. Så ska du få höra att Gud talar. Amen.